En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Melker Hajer, 19-åringen, fixade en poäng åt Landskrona Boys borta mot Öster i 92 minuten. Det där ska vi prata en hel del om, och vi ska också prata väldigt mycket om Östers ledningsmål direkt efter paus. För diskussionerna hos Erik Persson, Marian Svab och mig, Mattias Hjelm, har gått varma här innan vi startar den här inspelningen. Vad var det som hände? Frågan är om vi har något svar på det. Vi kommer till det, och så ska vi såklart blicka fram mot Akropolis. Akropolis som då har värvat ett antal etablerade, tunga, starka, kända, välkända namn. Men inte fått en jättelovande start på Superettan. Välkomna till Landskrona Boys-podden. Nu kör vi igång. Vikten av poängen, det kanske är där vi ska börja innan vi grovanalyserar eller detaljstuderar matchen.
Det där och då så var det ju en vunnen boyspoäng, och med några dagars distans så är det väl bara konstaterat att det var en vunnen boyspoäng. Det var ingen strålande fotbollstillställning, det var inte Landskrona Boys bästa prestation på senare år. Men ändå kom de därifrån med en poäng, och det ser jag som ett styrkebesked.
Jag har ju sett Boys när Henrik Larsson var tränare för första året, tror jag, när de skulle börja de första omgångarna och spela tiki-taka-fotboll eller vad det var, och sen gick de väl rätt snabbt över till 4-4-2 när inte poängutdelningen kom i början. Det är jätteviktigt att poängen trillar in här i början, så att man har lite grann att gå på sen i höst, när oftast en nykomling kanske tappar lite fart, det blir motigare, vi är inne i september, oktober när det är allt ställs på sin spets och så. Då är det rätt ganska gott att ta de här poängen. Sen så kan jag ju säga att eftersom man ser resultaten här i början, Värnamo gick och slog Sundsvall, och det är en del rätt överraskande poäng. Det är inget lag som direkt så, ja, det är väl bara ett som står på full pott, så att säga.
Gais,
ja. Och i det perspektivet så tycker jag det är en jätteviktig poäng Boys tar.
Och Öster är ju ett sånt där tungt 4-4-2-lag som ofta passar väldigt bra i Superettan. Jag tror de vann 9 av 15 matcher på sin hemmaarena förra året. Det är en tuff match i Växjö. Så att som nykomling, att komma dit i omgång 2 och ändå ta en pinne, det är... Jag tror att det ger råg i ryggen, fast att Billy Magnusson och Max Mölder, tränarduon, alltid sätter prestationen i första rummet. Prestationen ska ge resultaten. Nu gjorde väl kanske inte riktigt det. Det var inte den bästa prestationen. Men man anpassar sig lite till underlaget som, om jag stod det rätt, inte var jättebra. Östers tunga spel. Man körde några långa bollar på Hofsö. Man gjorde några smarta byten som där och då när jag såg matchen, då tänkte jag att detta ger ju ingen jätteeffekt. Men det gav ju en effekt i ett mål, så att tji fick jag.
Då går jag kanske emot Billy Magnusson som säger att ibland kan det vara så faktiskt att resultaten ger prestationerna i förlängningen också. Vi kan vända på det resonemanget kanske.
Och jag vill fylla på här med, först ska jag säga det att de var faktiskt ganska eniga, alla jag pratade med uppe i Växjö, för jag var på plats, om att prestationen inte var jättebra från Boys sida. Och det tror jag nog att Dennis Velic i Öster, tränaren där, ja, han gick inte in på det på presskonferensen exakt och analyserade hur bra eller hur dålig Öster var, men han är nog inte heller helt nöjd med Östers prestation. Men det jag skulle säga egentligen, det är att var väl förra veckan, eller var det för 2 veckor sedan, jag sa i podden att Boys har ett ganska, på pappret, ett ganska lätt öppningsprogram de första matcherna. Och i det avseendet tycker jag att den här poängen också är viktig. Det är nu Boys kan samla poäng inför de tuffare matcherna som kommer i omgång, vad är det, börjar i omgång 6 eller 7 när man Falkenberg hemma, 6 va? För efter Akropolis kommer Norrby och sen kommer nu tappar jag.
Eskilstuna va?
Eskilstuna, eller? Ja. Ja, det så... kan ju visa sig vara en jättesvår match, för de krossade ju faktiskt
Akropolis
i förra omgången.
Men det behöver kanske inte säga så mycket. Vi återkommer till Akropolis. Men,
ja, det gör vi.
Kollar man på statistiken, jag var inne på Y-Scout och kollade, då var det 50-50 bollinnehav i princip. Och Boys vann fler dueller, vilket jag tycker sticker ut, att de faktiskt gjorde det. Och Boys hade 0,53 expected goals, alltså förväntade mål. Öster hade 1,11 i den kategorin.
Det var ju ganska stor skillnad egentligen. Dubbelt så mycket i Östers favör då. Men det jag tänkte på första halvlek, som ju var en, för att tala klarspråk, det var en tråkig historia att titta på. Det hände i princip ingenting. Boys, det är inte sant heller i och för sig, för Boys hade ju 5, tror jag, högerhörnor som man inte lyckades förvalta. Det var någon som var lite farlig, men för Öster, dålig. Öster
stolpskott.
Ja, precis. Jag skulle komma till det. Öster har ett stolpskott som är... går på insidan stolpen bakom Kadura och ut. Så där har ju Boys faktiskt en del tur. Men i övrigt, ingenting från något av lagen. Ingenting.
Så, nej, det är därför jag tycker kanske att Boys imponerar på det sättet. Alltså det här med, som ni snackar om nu, som sticker ut, duellerna, duellspelet. Det har man ju inte alltid tagit för givet, att Boys är ett duellspelande lag. Jag tror att det är ett ganska bra kvitto att få också för tränarna på att när vissa dagar när det inte fungerar, det här passningsspelet tyckte jag var liksom, ja, för att inte säga undermåligt, så väldigt svagt emellanåt. Ja, men då går det kanske, bevisar man för sig själv som lag att vi kan ändå få vinna poäng på andra sätt. Och då tycker jag den siffran var väldigt intressant. Jag hade inte koll på det med duellspelet.
Nej, och jag håller med dig. Detta var ju någonstans en typisk superettan-match. Det ser ofta inte så bra ut. Och när Öster spelar så ser det inte alltid så bra ut. Men jag tror att de kommer ta sina poäng och vara där uppe i toppen ändå. Vi har sett många lag i den här serien genom åren som inte har sett i ögonfallande ut, men som ändå har tagit sina poäng. Tunga lag. Man landar ju i att det var en stark poäng ändå.
Men det som hade förvarnats via Billy Magnusson innan, det var det här tunga forwards, inläggsspel. Man såg ju inte mycket av den kvaliteten från Öster, vill jag ha sagt. Jag satt och tänkte på den matchen. Jaha, okej. Det var inte den här bilden jag hade förväntat mig av den här matchen.
Och tillägga ska också att Måns Ekvall, som man kanske ser som den mest duellstarka mittfältaren, han var inte på plan mer än de sista 2 minuterna. Så man klarade med Zoom Almadjed, Filip Ottosson och Filip Olsson på mittfältet, vilket också är ett steg i rätt riktning, tycker jag.
Men med det här, den här bilden vi har målat tillbaka nu av matchen, så var det för mig väldigt förvånande det som hände direkt efter paus. Det tog alltså 35 sekunder så låg bollen i mål bakom Amer Kadura. 1-0 till Öster, och hela den sekvensen, jag tycker vi ska ta den nu, för den är så märklig. Jag vågade inte skriva vad som hände, för jag kunde inte under den tiden jag hade innan jag skulle ner och göra intervjuer. Jag kunde liksom inte skära ut och se vems fel är det, och vågade inte kritisera någon heller, för jag tänkte att vem är det som ska bära hundhuvudet? Nu har ni analyserat den här situationen. Vem är det som ska bära hundhuvudet?
Väldigt många.
Alla utom 3 kom vi fram till, väl?
Ja, jag har sett på den här... Jag har varit lite fascinerad av den här situationen de senaste dagarna faktiskt. Jag tror jag har sett den 20 gånger. Det börjar med att Boys hade 2 avspark. Rullade ett varv i backlinjen. Filip Ottosson slog en djup boll som Billy Magnusson hade snackat om i pausintervjun också. Mot Hofsö. Oskar Petersson går upp i den ytan också. Hampus Farm, högerbacken, går upp i den ytan. Öster får bollen. Hampus Farm blir överspelad, vilket är naturligt, för han skulle ta den löpningen. Och sen så är det 4 boyspelare ungefär vid mittplan, vid sidlinjen. och Öster lyckas tråckla sig igenom där. Viktor Wihlstrand kommer liksom högt upp och mot sidan. Inom mittfältet har Zoum Almadjed, Filip Ottosson lika så. Och sen hamnar ju Murbeck i en löpduell med Carl Johansson och ska sätta in en liten tackling men kommer snett. Och sen så får Mark Rochester Sörensen fritt mål i princip. Och där, om jag ser rätt, så är det Filip Olsson som inte tar upp löpningen. Det är hans gubbe. Han startar en löpning ungefär vid mittplan, defensiv omställning. Och kör inte en maxlöpning helt enkelt. Det är faktiskt Kevin Jensen, ytterforwarden, som är närmast att bryta bollen i eget straffområde. Vilket jag tycker är anmärkningsvärt.
Så vi kan väl säga då att Kevin Jensen, Hofse, Amorcadora och Färm klarar sig undan. Resten är på fel ställe. Vid fel tidpunkt.
Något sånt. Det är nu Jag vet inte vad Billy Magnusson och Max Mölder säger i det här. De kanske har en eller två som man liksom pekar allt på och som liksom startar den här dominoeffekten. Men man kan ju sammanfatta det som att det blev en negativ dominoeffekt. Det var ett gäng led här i den här sekvensen som gav baklängesmålet.
Ska vi säga att det här är ett skolboksexempel på hur man inte ska göra?
Det kan ju komma på tränarutbildningar, va? Att ett exempel på hur många fel, hur fel det kan gå i ett lag som ändå liksom bygger på att det ska vara välorganiserat. Det är ju Billis och Max. Men ändå, och det är det som är lite grann tjusningen med fotbollen också, va? Att det kan hända. Det är inte bara liksom en spelare som gör fel här, utan det är så många som hamnar fel samtidigt. Så att fascinerande.
Ja, och tidiga mål har man ju sett genom historien, men det är ju också intressant att det var ju faktiskt Boy som startade
med som hade avspark,
det var de som tog avsparken. Så att, nej, det blev galet.
Det känns också som att 1+1 inte är 2 utan 3, och att 3+1 inte är 4 utan 6. Alltså det är mer som en exponentiell kurva där det blir fler och fler tyngre fel än vad delarna i sig egentligen är. Så,
alltså ja, min första där, när jag såg live-målet, så fick jag bara känsla, vänta nu här, hur många spelare är egentligen nere vid egen hörnflagga? Att de hade överlastat något kopie, men det visade sig att sen att de har ju räknat fel på rätt många fötter och huvuden, och så de hamnar ju.
Ja, det var ju enormt bolltittande.
Ja, det var det.
Jag trodde att det var Hampus Färm som gick bort sig ute vid mittlinjen, ute vid sidlinjen. Och att i nästa steg var Andreas Murbeck som sålde sig alldeles för enkelt. Men med den här redogörelsen så är jag glad att jag inte skrev vad jag uppfattade. För jag hade haft fel och hängt fel. Ja, Murbeck sålde sig för enkelt. Det kan jag fortfarande stå för.
Medan jag, när jag såg det live från tvn, tänkte att det var Wihlstrand som var helt galet och liksom skapade den här galna situationen. Men jag landar väl i att jag inte har något definitivt svar, men att ska man hänga någon får man hänga många.
Och det som hade kunnat ge tyngd för din tanke där, Erik, det var ju att när Billy Magnusson skulle gå för en kvittering och började göra sina dubbelbyten, han hade ju två dubbelbyten då, så plockade han ju Viktor Wihlstrand, som skulle kunna vara ett tecken på att han inte var nöjd med Viktor Wihlstrand. Men det hade ju förmodligen ett helt annat syfte, nämligen att få in Johan Rapp och hans passningsfot och sen kunna flytta upp Murbeck på topp för att ha en lång huvudspelare i kvitteringssammanhang. Så Wihlstrands byte hade förmodligen ingenting med målet att göra.
Sen hade man kunnat se det så att varför tog man inte ut Murbeck och tog upp Wihlstrand på topp? Man har tagit upp Wihlstrand på topp för. Men absolut, det var ju ett taktiskt byte. Man ville ha in Rapps spelskicklighet. Sen tror jag inte man var helt nöjd med Wihlstrand heller. Jag upplevde det som att han slarvade en del, eller att det inte klaffade i passningsspelet helt enkelt. Han missade någon sekvens och sen så såg jag direkt att det ropades på byte. Så att det var kanske bägaren.
Och man får ju säga att verkligen att bytena gav effekt. inte bara på grund av, det var långt innan som jag kände att långt innan kvitteringsmålet som jag kände att Boys hade någonting på gång där i slutet. Jag tycker det är bra byten samtliga, och framförallt så får de ju tid på sig att försöka förändra matchbilden på ett ärligt sätt. Dennis Olofsson kom in då, Linus R. Olsson,
Melker Heijer och Johan Rapp.
Och jag tycker samtliga de fyra bytena faktiskt förändrar matchbilden och ger Boys ett momentum som de kanske inte, de hade kört fast lite grann. Det var ungefär som att de klev runt i sirap fram tills dess. Sen började det hända lite grejer.
Kan vi säga det då att de som byttes ut var Hampus Färm och så kom Dennis Olofsson in då, och Oskar Petersson, det var det första dubbelbytet, och då kom Linus R. Olsson in och då flyttades Kevin Jensen över på högersidan. Och sen i nästa dubbelbyte så var det så att Filip Olsson hade gjort sitt och Victor Wilson hade gjort sitt. Och så kom de andra då två in som ni pratade om, Johan Rapp och Melker Heijer. Och jag vill, innan vi kommer in på Boys kvitteringsmål, så vill jag faktiskt lyfta några av de här. Du är inne på det, Marian, de som kommer in. Jag tycker också att byterna var bra. Dennis Olofsson kom in och visade direkt, tycker jag, att det här är, när han är tillbaka från skada nu, så är han är startspelare framöver. Ja. För mig är det ingen tvekan där. Filip Olsson, att han får gå ut också, inte med i avancemanget, tycker jag också är helt rätt. För Filip Olsson är inte i den form som vi väntar oss att han ska vara, skulle jag vilja säga. Han var märkligt slarvig i passningsspelet, både i crossbollar och andra passningar, som man undrade, vad händer här? Och det är bra att de har honom som sparkapital, men man vill ju gärna se att han kommer in i det här sparkapitalet också och att det börjar användas. Så där har de någonting att jobba igång honom.
Jag bara tillägga där, Filip Olsson hade ju covid-19 i januari, och det finns ju exempel på spelare som har känt av det under lång tid. Jag vet inte, jag har inte pratat med Filip Olsson om detta sedan i februari, tror jag. Men med tanke på att han inte ens är nära toppformen, för han var inte, det var vi inne på efter Värnamo-matchen också, att han var långt ifrån sin högsta nivå då, och det har han även varit under försäsongens gång, så får det mig att tänka på att han kanske kämpar med vissa saker efter den sjukdomen.
Det vet vi ju inte, så det är ju farligt att spekulera i det, men en god poäng att du tar upp det, Erik, för det kan faktiskt vara så. Men det förklarar ändå inte hela känslan i passningsfoten. Är man på planen så är man ju, förväntas man ju vara tillräckligt god fysik för att klara av det. I alla fall 60-70 minuter som det blev här nu då. Men passningsspelet finns det ju fortfarande att göra, oavsett om det har konsekvenser av covid-19 eller inte.
Men som sagt var, de här bytarna, samtliga byten får ju effekt, och jag tycker det är rätt. Det är inte bara det liksom, alltså, att man är modig, för det här känns ju som att det är genomtänkt då, så att okej, ett byte kanske inte förändrar för lite för att vi ska få till den här slutforceringen, utan då har de redan pinpointet att här måste vi in ha ny energi, här kan vi flytta över Kevin från vänster till höger liksom. Så jag tycker hela tänket andas klokhet, och inte bara liksom att vi slänger in två stycken och ser vad som händer, och så slänger vi in två stycken till vad som händer. För jag känner att det är verkligen så liksom, alltså att första dubbelbytet följs av ett dubbelbyte till, och då har man nog känt att okej, vi kan väl kanske byta ut då Filip Olsson och sätta in någon på hans position. Men det räckte ju inte, för Hofse behövde också, han hade ju stångats rätt mycket men inte fått ut så mycket. Den enda som fungerar offensivt fram till alla de här bytena, det var ju Kevin Jensen, som fortsätter, tycker jag, visa, ta steg hela tiden och är ett hot.
Jag håller med om byten. Jag tyckte när jag såg matchen, nu har jag har sett om andra halvlek, eller första 50, jag har sett det två gånger, bara för att det är kul. Så jag har inte sett slutet två gånger, så jag kan vara ute och cykla helt. Jag tyckte inte det gav den där enorma spelmässiga effekten. Men de fick ju in målet, och jag tror mer på er än på mig. Men jag tycker det är modiga byten. Man tar trots allt ut Filip Olsson, sin kanske största stjärna. Man tar ut Victor Wilstrand som har en tung roll med tanke på att han är lagkapten eller vicekapten då. Och man tar in Melker Heier som aldrig har varit på den här nivån. Vad gjorde han? 4 division 1-matcher förra året. Blev uppflyttad till A-laget för mindre än ett år sedan. Och som du var inne på, Marianne, de fick tid. Det var inte bara att man slängde in dem med 8 minuter kvar och att det var något alibi-drag. Utan de hade den här planen. De visste precis vad de skulle göra om de hamnade i det här läget. Och att man gör att man forcerar och jagar mål och byter mittback, det tycker jag är ganska coolt att man kan göra det.
Jag tänker att byterna någonstans fick effekt, men att det också klingade av. Så, men jag tycker fortfarande att det var riktiga byten att göra och att det var bra att man gjorde dem. Och så kommer vi till Kevin Jensen. För Kevin Jensen låg bakom målet, men han låg också bakom det andra anfallet som höll på att bli mål. Och det var faktiskt en fantastisk österräddning när man tittar på reprisen. Bollen hoppade och studsade längs marken och det var ett förarbete där Kevin Jensen gick han igenom en triangel eller en box av österspelare innan han passade ut till vänster till catch med Alexander i förnamn som sköt då. Och sen målet på det som ju är Det är ju högklass det Kevin Jensen gör.
Även om man liksom säger att han höll på att snubbla och sånt, så har han någon slags sinnesnärvaro. Att han skulle bara kunna lyfta in den och se vad som händer. Men han faktiskt tittar upp och ser att det är en yta precis utanför straffområdet. Helt tom. Det var inte, för österspelarna hade backat så långt. Med i stort sett hela laget. Och då slår han den på den ytan. Och sen hade ju Murbeck också ett jätteläge. Och Nick också närmål. Det vet jag inte. Men det ska jag inte kanske kreda Kevin för. Eller? Det får vi nog se om i så fall. Men för mig är Kevin Jensen. Det ska bli spännande att se om han kan hålla i den här formen, den här nivån, för jag tycker han spelar på en helt annan nivå jämfört med vad han har gjort tidigare. Och som sagt, han är bara 19 fortfarande, eller ja, det är nu de ska ta kliven när de är 19. Det är väl bara i Sverige vi tycker att 19 fortfarande är väldigt ungt. Så kul att se.
Murbecks chans enligt Wisecout, expected goal 0,37. Tycker jag ändå är intressant. Får jag fortsätta med Kevin eller Kevin Jensen?
Jag vill bara säga det med Burbeck.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Innan här, för att det var en stor chans, men samtidigt så var det ganska svårt läge att få kraft i den nicken, för det var ingen hög fart som den kom i, och han kom ut läge där det var svårt att få kraft bakom.
I den bästa av världen hade han nickat ner till Linus R. Olsson, men fortsätt, det kan ju kräva för mycket. Nu när jag har sett om första 50 då, så tycker jag Kevin Jensen är bättre än vad jag tyckte när jag såg matchen live. Jag tyckte han var bra, men jag tyckte inte han var så bra som ni kanske beskriver. Men jag får nog revidera min uppfattning lite. De där första 50, det var ändå bra. Men jag ser det ändå som att han är inte i sitt bästa slag. Det finns mer att hämta. Så att han kommer bara växa ju längre säsongen går, tror jag. Han har haft tungt under vårsäsongen. Alltså, säg första 10 matcherna förra året ungefär. Då var han inte alls bra faktiskt. Året innan dess var han inte bra under våren heller. Och han var ju inne på det i en intervju med dig, Hjelm, att han har ändrat mindset lite. Och där finns ju mycket att hämta. Han kommer ju spela i Allsvenskan förr eller senare. Så enkelt är.
Det med mindset som han har ändrat, det var att han har lagt på press på sig själv. Och det kanske inte är så konstigt när alla pratar om honom och att det är en av boys guldklimpar som man kanske kan tjäna en stor slant på också när det är dags för vidare försäljning, för det lär det väl bli någon gång. Men att de har han ändrat det till att gå ut och bara spela och ha kul, och riktigt så enkelt är det väl inte heller på den här nivån att bara gå ut och lira, men kanske ändå att försöka få bort fokus på att allt ska hänga på honom. För det är ju inte så, allt hänger ju inte på honom även om han är viktig.
Sen får vi se om det blir en försäljning. Boys har ju haft nästan tragikomiskt att de har blivit av med ett gäng riktigt tunga lirare men inte fått en krona. Levi bland annat och så. Nu får vi se med Kevin Jensen. Hans kontrakt går ut efter säsongen. Boys vill förlänga. Vill få lite pengar för honom. Vi får se vad som händer där.
Målet ska vi bara orda några ord till om. För det var ju faktiskt ett intressant mål som jag också försökte referera. För det var ju tre inhoppare involverade i det. 3-0-1 år som Billy Magnusson ville poängtera. Och så Dennis Olofsson. Och det vi var inne på det, Marianne, hur Kevin gjorde. Han fick ju, jag tror det var Jonathan Trott som hakade upp honom i straffområdet. Och han ville själv då förmedla att ja visst, jag kanske skulle kunna ha lagt mig, men jag är inte en sån spelare som lägger mig och söker straff. Och det hedrar Kevin Jensen. Och det blev inte straff, men det blev mål ändå. Och Melker Hajer, som då är inhoppare. Och så i slutet, det målet kan ju göra så mycket för honom också, för hans fortsättning i Boys. Vad ska han ta vägen? Han har ändå gjort en intressant försäsong och fått och tagit mer speltid. Och lagkamrater har och lovordat honom tidigare. Jag vet att Erik Persson gjorde det i en intervju med, som jag gjorde med honom efter, jag tror det var borta mot Kalmar, om jag inte minns fel.
Han har en intressant egenskap. Det är just den här låga tyngdpunkten. Vi snackar om att jag tycker i och för sig inte att han är så kortväxt. Jag vet att han pratar med dig, Erik, om sin längd, att den har legat honom i fatet under ungdomsåren. Fast vi har ju sett kortväxta spelare under historiens gång som har klarat sig rätt så hyggligt.
Få argentinare bland annat. Nu är han ju runt 1,80. Så, han
så är då ju, är han ju... Jag menar,
han, nu men är, han har ju varit... Han är ju en lättviktare. Han väger inte så mycket.
Nej, men jag tycker han är intressant när han får... Han har det här med att han kan föra fram bollen i planen i hög fart. Jag tycker till exempel att de andra mittfältarna, han är lite annorlunda, har lite andra egenskaper än vad de har.
Han är smidig som en katt.
Så skulle man kunna säga det, och det var inte det jag tänkte på, men jag tycker att han vill framåt, och det är där kanske lite grann att de andra mittfältarna, kanske vi har Zuma som kanske kan vara lite bollkär ibland och sånt, duktig på att fördela, duktig passningsspel och sånt, men det kan gå lite grann till överdrift också att hålla i bollen, men när Melko tar liksom bollen så är det ju raka spåret, vänd näsan mot mål och gå för det. Filip Olsson har ju varit sån, och Filip Olsson, han är ju mer liksom allround mittfältare, bra på lite allt möjligt. Men den här offensiv, han är, måste man ändå säga att det, för mig är det var den positiva övriga. Jag har inte sett så mycket av honom av förklarliga skäl, men jag tycker att han har vissa bitar, framförallt den här offensiva drivet, lusten att gå framåt. Som kan bli ett intressant vapen för Boys.
Ni minns Patrick Wadike som lämnade Boys för Sirius i vintras. Han kom ju från ingenstans, tänkte många när Boys hämtade honom från Värmo Division 3. Han hade gjort 16 matcher på seniornivå när Boys kontrakterade honom. Han var en stor talang i ungdomsåren. Men så hade han några struliga år och visste inte om han skulle satsa på fotbollen. Melker Hejer har varit en stor talang i många år också. Men så har det varit att han har inte fått den där speltid i ungdomslagen för att många har prioriterat storleken, det har han själv varit inne på. Och mellan januari och juni 2019 så bodde han i Spanien och tränade fotboll typ 2 gånger i veckan. Det såg inte ut att bli någon elitsatsning där. Och sen, ett år efter att han kom hem fick han A-lagskontrakt och nu har han gjort mål i Superettan. Det finns en inneboende potential i honom, men det är först nu han är på rätt nivå och verkligen satsar helhjärtat.
Men hur ser du honom, Erik, i användningsområdet? Jag tycker jag sa det, eller jag är helt fel på det när jag säger att han skiljer sig lite grann från de andra mittfältarna där. Eller de här, om man säger så, de här offensivt balanserade spelarna.
Kanske lite likheter med Filip Olsson. han är ju, alltså Heijer är ju, ja men bäst, det är ju nummer 10 egentligen. Mm. Så att han kan gå som ytterforward också. I kuppen mot Akropolis kom han in i halvtid och fick en väldigt centrerad ytterforwardsroll och var absolut en av de bästa på planen i den halvleken. Så han kan gå där också. Han gillar när han får bollen i sista tredjedelen och vill ju hitta de här kombinationerna och ja, men det lilla spelet, det netta spelet gillar han. Så han vill komma högt upp och jag tror att han, som om man då jämför med Filip Olsson och även den rollen Filip Ottosson har, ja, den rollen som åttorna har i boyspel, de kommer ofta ganska lågt ju, i uppspelsfas och sånt. Där tror jag att Melker Heijer vill vara längre fram egentligen om han får välja.
Och vi ska ta reda på framöver hur han egentligen säger sitt efternamn. För jag har hört lagkamrater säga Heijer. Så jag säger Melker Heijer tills vidare. Jag noterar att du säger Heijer, Erik. Så vi måste ta reda på detta så att vi säger rätt och enhetligt framöver.
Viktigt.
Jag lägger det på... Ja, det är det. Det är alltid viktigt med namn. Du nämnde Akropolis, Erik. Det är ju nästan motståndare för BoIS. BoIS mötte Akropolis nyligen i kuppen och vann den matchen. Den var i och för sig betydelselös då. Det var den sista gruppspelsmatchen. Ingen av dem kunde gå vidare från gruppen. Men
den var BoIS väldigt betydelsefull för BoIS att de kom på rätt köl igen.
Precis. Och de vet ju vad de möter. Och Akropolis har ju ett antal stora namn i truppen, men de började alltså med ett kryss mot Brage hemma och sen förlorade de borta mot Eskilstuna. 3-0 vann Eskilstuna med, så det är ett lag som gjorde en succéartad debutsäsong i Superettan förra säsongen, men som ju fått en tung start, som jag sa inledningsvis här.
Asker Dajdarevic, den kanske största värvningen, har inte varit med i de här två matcherna. Daniel Larsson spelar 64 minuter senast. Och sen har man ju John Rune Alvbåge, som det står på svenskfotboll.se. Han värvades ju för bara ett par veckor sedan. Och, man har ju Panayotis Dimitriadis som kapten. Och sen har intressanta spelare Oskar Petersson.
En gammal boysare också.
Andrew Stadler,
ja.
Ja, han finns också. Han ersatte Daniel Larsson nu senast då. Erik Figueroa som spelade i HIF förra året. Och Oskar Petersson som gjorde mål i allsvenska premiären för Djurgården förra året. Och Mauricio Albornoz, denna flyttfågel, finns där och så. Men det är efter fjolårets succé så har de tappat några riktigt tunga namn. Samuel Brolin i mål, Niklas Maripo och så vidare och så vidare. Så att, jag tror att de kommer få det betydligt tuffare i år.
Det namn ni nämner som de har tagit in nu, frågan är hur hungriga eller hur mätta är de?
Risken är ju att det är ett gäng ganska mätta spelare. De har varit på högre nivå och sen ska ner då nu och spela i Superettan där matcher kan vara halvdassiga ibland. Och de är väl inte, det är inte de yngsta korten heller, någon av dem vi nämnde.
Medan BoIS tycker allt är roligt och inspirerat och många av dem har inte spelat på den här nivån. Så har du, precis som du nämner, jag är helt med dig där, liksom hur pass mycket känner de för liksom alltså att men nu ska vi ta nästa steg med Akropolis när de kommer dit? Jag vet inte.
Sen, Fredrik Hammar, ung. Oskar Petersson, ung. Christian Rubio, Sivo Dedov, tror jag. Han har förflyttat i Schalke 04. Han har i och för sig blivit 24 år nu, men det finns faktiskt några spelare också som ser det här som ett ganska stort skyltfönster för att komma vidare. Men ni har absolut en poäng och det är ju sällan ett sundhetstecken när det typ lämnar 10 spelare och kommer in 10 nya en vinter. Det kan lätt bli spretigt och det har varit lite internpolitiska bekymmer i klubben också och tränarbyte och så vidare. Så det har varit rörigt det senaste halvåret i Akropolis.
Det kanske är helt rätt läge för BoIS att möta Akropolis i detta nu. Innan de här kanske har fått snurr på sina kreativa konst. Jag tänker på Ajdarevic. Daniel Larsson är ju en målskytt, i alla fall tidigare, av ganska hög rang. Så, och John Rune Alvbåge, som du säger, Erik.
Nej, jag säger inte det. Jag bara tycker det är så roligt att det är med.
Han är ju en kompetent målvakt när han är på sin nivå.
Och Boys kommer in i, alltså de kommer in i, med, i ett perfekt läge. Tänk om de hade haft en halvdass i premiär mot nykomlingskollegan då, Värnamo, där man, jag tycker man då ändå liksom, ja men 2-0 stabilt, och sen så kom man upp till Växjö så hade man fått stryk där upp, och så hade man kommit in i den här matchen lite vi är tydligen nykomlingar. Det är de fortfarande, men jag tror det är med en annan känsla. De går in till den här matchen med 4 poäng i ryggen. Och helt bra prestation första matchen. Helt okej prestation, men de kan bättre också jämfört med den som de nu hade mot öst.
Det gäller för boyspelarna här att inte flyga iväg nu. Och tänka att Akropolis, proppmätta spelare, kaststart, 3 enkla poäng. Det blir ett litet jobb där ändå för Billy Magnusson och Max Möller, tror jag, att förstå att det inte kanske är en sån enkel historia.
Nej, men det tror jag inte. Det tror jag inte är någon fara. Där tror jag både Billy och Max är rätt så duktiga på att ta ner spelarna. Och sen tycker jag också det som är positivt är nu, alltså att det är faktiskt bra kamp och konkurrens om platserna. Vi har ju Erik Persson som ska, vi har en viss lagkapten som är på väg tillbaka, sägs det. Så helt plötsligt står man då med liksom sina 2 bästa spelare som också ska in i det här pusslet. Tycker det ser ändå, det ser bra ut för Boys, alltså starten här på Superettan.
Vi får se här nu, Boys spelar nu 21 match under onsdagen när det här avsnittet släpps, tror jag.
Mot HIF.
Vi får se hur länge Filip Andersson spelar då. Han spelade en timme mot MFF för någon vecka sedan. Erik Persson är inte alls aktuell för den här U21-matchen. Det var väl en lätt bristning i baksidan, men han är fortfarande borta. Det har blivit väldigt upphackat för honom. Han har inte alls kommit in i någon rytm. Och jag undrar varför det har tagit så lång tid med en enkel baksida. Det är väl fotbollsvärldens mest vanliga skada. Så att han, det, känslan är att han är en bit ifrån, och över tid behöver man ju få igång honom. Sen ska det bli intressant att se om Linus R. Olsson går in från start och ersätter Hoffs redan mot Akropolis. Olsson fick ju 90 minuter i U21-matchen mot MFF, hans första hela match för året.
Filip Andersson, om jag skulle läsa in någonting mellan raderna när jag pratade med Billy Magnusson inför matchen mot Växjö, så kändes det som att Filip Andersson var lite närmare spel i Superettan än Erik Persson. Det var min upplevelse då i, ja det blir det då, lördags.
Ja, men så är det ju absolut. Så är det absolut. Alltså bara det faktum att Filip Andersson har en timme i U21 och att Erik Persson inte ens kommer att vara med i U21-matchen under onsdagen och inte ens är nära att vara det. Sen orosmålet kring Filip Andersson är ju kvar, för det är en udda skada. Han har ju faktiskt varit borta ett halvår.
För det var nästa känsla jag fick, att det är nog inte aktuellt för spel redan mot Akropolis. Jag tror, för det lät på Billy Magnusson som att han ville att Filip skulle ha fler minuter i kroppen, och det är väl lämpligt och vettigt. Så min högst hobbypsykologiska analys här är att Filip Andersson inte spelar mot Akropolis utan blir aktuell först till matchen därefter. Men då är det ju för sig konstgräs uppe i Borås och Norrby. Så ja, svårt.
Ja, det är viktigt att man inte stressar där, för man behöver Filip Andersson över tid. Här och nu står man ju inte riktigt och faller med det. Man har faktiskt tre mittbackar som verkligen konkurrerar. Wihlstrand, Norbeck, Rapp. Så att det är verkligen prioriterat att få ordning på Filip Andersson och sitta ganska lugnt i båten och inte stressa fram.
Innan vi stänger det här avsnittet ska vi bara spekulera i en startelva. Jag tror att Kadura får fortsätta. Jag tror att vänsterbacken är Katsch. Jag tror att högerbacken kommer att vara Dennis Olofsson. Sen tror jag att Johan Rapp, och nu vill jag lägga in innan du hinner säga någonting Erik, att jag tänker det du har sagt tidigare, att det här är en match där det kanske är lite mer spel, inte lika mycket fys. Då borde Rapps passningsskicklighet ha förtur, och med tanke på hans inhopp nu också. Sen är det då frågan, vem ska jag spekulera? Ja, eftersom Andreas Murbeck fick spela hela matchen och din statistik Erik, så tror jag att inte blir Viktor Wihlstrand som får agera bänkvärmare från start mot Akropolis. Vad tror ni?
Jag vill höra hela din startelva först.
Ja, sen, sen tror jag att man kommer att fortsätta som där med Filip Ottosson, Somar Almadjed. Nu tog jag från höger här för omväxtens skull. Somar Almadjed och sen Filip Olsson tror jag får fortsätta, för att han måste de få igång. Och det får man inte genom att sätta honom på bänken. Sen är det då Kevin Jensen till vänster. Oskar Pettersson tror jag kommer att få spela till höger igen. Och sen är det då Robin Hofsö eller Linus R. Olsson. Ja, jag kanske lutar åt ditt håll där också, Erik. Att det har inte varit matcher där Robin Hofsö fått ut så mycket och haft ganska svåra matcher. Inte haft så mycket chanser heller.
Har jag sagt det?
Nej, men du var inne på att Linus R. Olsson ju...
Jaha, jag ställde bara en fråga.
Ja, men jag tror att de kanske vill testa Linus i den positionen så länge Erik Persson är borta. Så att där har du min startelva.
Intressant.
Synpunkter? Frågor? Ska vi stanna där?
Jag tycker du tänker vettigt på många håll. Och jag tror absolut att Murbeck startar, så ska Rapp in. Så tror jag att det är Wihlstrand som i sådana fall ligger pyrt till. Det var vi ju inne för något avsnitt sedan också. Att fast att han bär lagkaptenspinnen så kan det ju faktiskt bli så att han blir bänkad någon gång. Och ser man i det längre perspektivet så är det viktigt att få igång Linus R. Olsson. Han ligger ju faktiskt, han har ju högre status än Robin Hofse. Så att ja, vi får se kanske att man kan få några signaler och ursäkt matchen mot HIF, går Rapp ut i halvtid exempelvis, så kanske jag kommer att tänka att ja, men han vilas inför söndagens match.
Och jag tror också samma sak, man måste få igång men i alla fall se till så att ge Filip Olsson möjligheten att växla upp, med tanke på det ni var inne på kanske. Vi vet ju inte vad som är bakgrunden till det liksom, men att han får igång, att han får igång sitt spel, det tror jag är ganska viktigt. Så därför tror jag inte man bänkar honom till exempel.
Nej, och där hittar man ju, ja, det skulle vara Melker Heijer.
Nej, jag tror jag inte han startar med. Jag tror inte de startar.
Nej, alltså absolut. Alltså, det finns inte i min värld att Filip Olsson blir bänkad nu. Men jag bara säger, man Melker Heijer är intressant. Kommer säkert få starta någon match, men inte nu. Och sen Passi Prudence är långt bak i kön, längre bak i kön i alla fall. Och Måns Ekvall har ju inte fått mycket speltid här. Så att det där treman av mittfältet är man ju, har man varit nöjda med i ganska många matcher. Och
jag hoppas bara att de får igång lite grann mer. Alltså, att det inte blir så, vad ska jag säga? Att det blir lite mer direkt. Om jag säger så. Så man inte stampar på bollen den där extra halvsekunden. Utan att beslutsfattandet går fortare. Att man trycker till när man väl får läge på att sätta upp Kevin eller yttermitt Oscar. Eller då om det blir Linus R. Olsson. Att man verkligen går och inte vänder upp. Och liksom, som sagt var, mer direkt, mer rakt. Hoppas jag de går på de här tre mittfältarna. För jag tror Akropolis spelar ju och vill också spela. Det kan nog uppstå rätt mycket blottor och då gäller det att hugga.
De skulle ju också kunna ställa upp som de slutade. Med Kevin Jensen till höger, Robin Hofsö och Linus R. Olsson. Skulle kunna vara så också att de fortsätter på den lösningen.
Den är inte dum den heller. Den är lite intressant.
Sen vet jag att man har en liten förkärlek till Oscar Pettersson. Så jag har faktiskt svårt och se att han blir bänkad nu. Han stack
han
inte ut mot Öster.
Med...
Vad sa du?
Han har haft det jobbigt tycker jag.
Oskar Pettersson?
Ja. Nah, alltså en jobbig match mot Öster. Han var
han var ju ganska anonym så. Men ser man tidigare. Alltså, jag tycker han träffar sin form ganska bra till seriepremiären ändå. Så att jag tror... Ja, jo, men träningsmatcherna innan dess också menar jag att han kom igång där. Så jag tror Oskar Pettersson startar.
Jag tror också det. Jag bara nämnde det som ett alternativ. Den här avslutande trion.
Ja, men det, det är intressant, för det finns ju många olika alternativ här. I en trupp som många i fotbollssverige kan inte känna till så många namn, så ser vi faktiskt att det finns väldigt många olika valmöjligheter. Så det är ju ett tecken på en ganska bra bredd.
Ni vet var ni får veta det någonstans. Landskrona Boys-podden, hd.se, Landskrona-posten, Helsingborgs Dagblad, allt vad det heter, you name it. Vi kommer att hålla er uppdaterade. Var så säkra. Men för nu är vi klara och vi tackar för er uppmärksamhet.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.